Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Lex Nina. I det här programmet så möter du för detta polis och kriminalinspektör Monica Dahlström Lannes. Under sina år arbetade hon som våld- och sexualbrottsutredare med specialområdet övergrepp på barn. I samarbete med Rädda Barnen har Monica skrivit boken Mot dessa våra minsta. En bok som handlar om sexuella övergrepp på just barn. Monica har också fått en rad olika utmärkelser under sina år. Bland annat Solstickepriset som delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga. För egen del så heter jag Nina Lindgren Dahl. Hör Monica berätta om hur det ser ut i samhället, om hur myndigheterna tillåts brista, så pass att hela barndomar blir förstörda, samt att det har blivit mycket värre i samhället. Ingen myndighet eller instans kan idag gå in i enskilda fall för att hjälpa barn när det har brustit. Jag ställer mig frågan, varför och hur kommer det sig att det ser ut så här?
Lex Nina. En podd för barns rättigheter.
Med mig idag i Lex Nina så har jag Monica Dahlström Lannes. Varmt välkommen Monica.
Tack.
Jag tänkte höra med dig din syn. Hur du har ju arbetat som polis sedan 1965 fram till 1993 och kriminalinspektör.
Ja.
Och jag tänkte höra med dig om du bara kan beskriva kort hur det såg ut då och hur det ser ut nu, din upplevelse.
Så när det handlar om våld och övergrepp så är det ju polisens sak att utreda brott. Och i början av 60-talet eller 70-talet till och med så hade vi ju nästan inga ens polisanmälningar. Men sen började det strömma in och så på 80-talet så har vi då en hög kurva med ökad anmälningsfrekvens. Och vi var helt okunniga hur man mötte barn, hur man mötte förövare, hur man gjorde, hur man hanterade de här frågorna. Men vi lärde oss och vi lärde oss av misstagen och sen måste jag säga nu i backspegel att vi hade sunt förnuft helt enkelt. Jag kallade ihop folk från barnpsyk, åklagare, läkare, socialtjänst och vi samarbetade. Alla visste vad de skulle göra. Rätt personer fanns på rätt ställe och det visade sig att vi gjorde rätt, tog rätt beslut. Och åklagaren väckte åtal i väldigt många fall. Och att 68% av den här perioden ledde till fällande dom när det gäller sexuella övergrepp på barn. Också mot mindre barn hade vi framgångar. Och då kan man säga att genomsnittet låg på så här 9-10% i genomsnitt i övriga landet. Och den siffran ligger där, kvar där. Men att Eskilstuna faktiskt ligger långt över genomsnittet fortfarande. Och då tänker jag så här att jo visst det har ökat, det är fler fall som anmäls, det är fler fall som ska utredas. Men det är ju också så att om man gör rätt utredningar och snabba utredningar så kostar det inte mer. Det behövs inte mer resurser, ja det är klart ju fler ärenden behövs det ju mer resurser. Men jag menar om man gör rätt från början så känner man in det så att säga.
Just det, och om du skulle beskriva dig själv kort. Som person. Mm.
Ja, jag är väldigt intresserad av människor och jag tycker att det är väldigt viktigt att tala om det som är svårt. Och det behovet har väldigt många människor, och då menar jag inte bara barn, och för det är ju särskilt viktigt att man får berätta och bearbeta det man har varit med om. Men det är också viktigt för vuxna att bearbeta sin barndom så att man inte tar med sig trauma och beter sig på ett negativt sätt, utan man är medveten om. Så därför är det viktigt, och det har också varit viktigt för att få förövare att prata, och jag har faktiskt fått ganska många erkännande just för att jag har lyssnat och förstått. Det är inte så att jag på något sätt håller med, eller så att det är en förklaring, inget försvar. Jag försvarar absolut inte gärningarna, men jag kan förstå när man har en förklaring, och jag skiljer på brott och person, och det har varit viktigt tycker jag. Men jag är väldigt hård när det gäller vem som har ansvaret. Det är aldrig barnet. Vuxna har alltid ansvaret, och oavsett vilken barn man har. Och min drivkraft är nog att jag blir så arg på samhället och myndigheters övergrepp på barn. Och jag har ju sagt varit med så länge så jag vet hur det kan fungera. Och vi har bra lagar i Sverige om vi följer dem. Och sen mitt första fall, det var verkligen kaos. Men jag minns att det var tre systrar som jag skulle få höra. Och vem skulle vara med och hur skulle... Och att jag frågade barnen, vad vill ni? Det har nog varit min, vad ska jag säga, eller intuition, ledstjärna. Det är klart att man måste utgå från barnen.
Och vad är skillnaden från, hur ser du liksom, hur det ser ut idag kontra när du var som mest aktiv när du arbetade?
Det är inte alls så självklart idag att man sköter sina roller. Det jag är mest besviken över, det är socialtjänsten. Och då ska jag säga att det finns ju jättemånga som sköter det här bra. De hör inte jag talas om, så ska jag nog uttrycka mig. Men de jag har hört talas om är så många idag så jag blir alldeles mörkrädd. Och man har glömt bort barnen. Och då är det främst det här med vårdnadstvister. För det är ju så att när skilsmässor är inte ovanliga, men de flesta... föräldrar löser ju det här och klarar av det på ett vuxet sätt och moget sätt. Och så finns det några procent som inte gör det. Och sen är det ju så att de flesta då där det blir en tvist, där ligger våld och sexuella övergrepp bakom. Antingen mot barnet eller mot mamman, ibland mot pappan, men det är oftast mot mamman. Och idag vet vi genom forskning att barn tar oerhört skada av att bevittna våld eller leva i våld. För det är ju det de gör. De lever i en våldsmiljö. Och den delen glöms bort idag. Och det är det här jag reagerar starkt emot. För man ska göra riskbedömning, står i lagen. Man gör inte det. Man säger att om det är risk för barnen så då ska den föräldern inte ha umgänge eller vårdnad. Men idag hoppar man över det här steget. Och till och med när det är fällande domar, alltså en våldsman eller till och med någon som har dödat mamman, kan få vårdnaden, då är det ju ett riktigt fel i systemet. Och det är ju faktiskt inte enligt lagen heller. Men man bortser det, man tolkar det så här att ja, visserligen så är det ju misshandel, men det var då det, och det kanske inte alls så länge sedan. Och jag har ju själv, och jag tror det var det som satte igång mig mest, när jag står med två barn där pappan har fått hela vårdnaden för mamman har försökt skydda dem. De berättar för mig, de gråter, de är förtvivlade, de visar blåmärken där blåmärken inte ska sitta. De visar rådnaden, ja, och där står jag med barnen, jag ringer socialtjänsten som ger mig svaret att nej, vi kommer inte, vi vet, känner ju till det där fallet, det är en vårdnadstvist. Ja men hallå, säger jag står ju här med barnen nu, så de ska ju läkarundersökas, polisen vill kopplas in. Nej, det kom ingen. Istället så ringde de efter den misstänkte pappan som fick ta hem de gråtande barnen mitt framför ögonen på mig och den mannen som var med mig och lyssnade på barnen och polisen som hade kommit. För polisen stod också maktlös när då vårdnadshavaren inte gick med på att, att barnen skulle ja, varken polisförhöras eller läkarundersökas. Och sen nästa steg var ju då att jag klagade förstås så. Och så JO och fick ju inte rätt. Och sen blev jag uppringd av socialchefen i den här kommunen.
Och då säger jag, Monica, jag tycker ju att det var gott om det tidigare. Men nu har du väl i alla fall brustit.
Det sa jag, barnen hade blåmärken. Jag är ju ändå våldsbrottsutredare och jag har gått extra kurs i rättsmedicin. Och då säger jag, ja, men blåmärken får vi ju alla. Och då tänkte jag, här står en socialchef med den inställningen. Ja, då är det inte så konstigt att handläggarna inte ser barn och inte bryr sig. Men detta är ett jätteproblem idag i hela landet skulle jag vilja säga. Och det blir värre och värre. Alltså, det finns ett barn, man har läkarintyg, man har foton på skador. Men ja, man tror inte sina öron och ögon. Jag förstår inte varför man inte ser de här barnen. Och ändå statistiken, forskning, rapporter, utredningar visar ju att barn far illa. Men inte tydligen just de barn som berättar.
Och varför väljer man att inte lyssna då? Det är ju så grundläggande när
ja,
det är barn, tänker jag.
Ja, man bortförklarar. Och det, alltså jag har ju nyligen varit med i rätten där vi var, jag tror var 5 vittnen för till barnets fördel. Det står inte ett ord om vad vi sa. Och ändå var det människor helt från olika delar av samhället som hade lyssnat på den här, det var en flicka. Och ingenting om det står det i domen. Och socialtjänsten är kritiserad 17 gånger för att inte ha skött utredningen. Och ordförande i nämnden är polisanmäld för grovt tjänstefel för att inte rätta till det. Och domaren säger att ja, men det hade ingen större betydelse att det var fel i social för det berörde ju inte flickan. Ja, men det var ju flickan det handlade om. Alltså, nej, men man förstår ju inte hur man tänker. Och sen det här då att när det blir så fel att man inte rättar till det. Och att det inte finns någon sanktion. Eller ingen kan ingripa. Jag har ju varit i kontakt. Jag har varit i kontakt med domstolen också. Frågat om man inte måste skriva in vad vittnena säger. Men domaren sa att det behövde man inte. Det var så många som sa så mycket, sa han. Ja, men du kunde ju göra en sammanfattning ändå. Nej, det behövde han inte göra. Och så sa han då, ja, jag förstår ju att du tycker att det är en konstig dom. Men ja, sa jag tycker du tänker jättekonstigt. Och hoppas att du i nästa beslut tänker på barnen. För det här, i den här domen fanns inte ett spår av det barn som faktiskt domen rörde sig om. Sen ringde jag till IVO, Inspektion för vård och omsorg, och frågade vad de kunde göra. Och de granskar ju, och de har ju granskat just det här fallet. Kan inte granska för det är så dåligt dokumenterat, till och med det. Men de har inga sanktioner att gå in och hjälpa barnet akut. Socialtjänsten i Västerås har fått ett vite på 1 miljon om de inte åtgärdar felen. Men det här tar ju tid då innan de kommer fram till ändringar och beslut och hur de ska göra. Och under tiden så lever flickan då i en helt omänsklig miljö. Hon lever i ett familjehem. Pappan har fått behålla vårdnaden av den här domaren. Och han tycker det är helt okej att hon är LVU, alltså lag om vård av unga, för han inte klarar av henne. Men hon får inte komma hem till sin mamma. Det finns absolut ingenting mot henne. Och en av poliserna som vittnade, en före detta polis, hade följt mamman i 4 år. Han hade ingenting negativt Han hade inte hittat någonting negativt. Han hade följt upp pappas anklagelse mot mamman och kollat upp henne i 4 år och aldrig hittat en lögn från mamman. Hon är inte missbrukare, hon är inte psykiskt sjuk, hon är inte kriminell, hon har fast arbete. Flickan älskar sin mamma och har skrivit och ringt och ljudupptagningar. Allt detta finns vad flickans vilja är, och det lyssnade domstolen på. Men ingen bryr sig. Och då är jag tillbaka så här. Vad händer nu då? Ja, efter domen så har mamma fått nya restriktioner. Hon ska bli avlyssnad. Varför? Det får hon inte veta. Och flickan får inte ha en normal kontakt med sin mamma. Hon får inte ens ringa. Så efter den här eller beslutet i domstolen så har hon blivit berövad sin telefon. Så hon inte kan ringa till mamma. Hon kan inte ringa till sina kompisar. Och hon är snart 13 år. Alltså, jag är verkligen jätteupprörd över hur det kan gå till så här. Nästa steg var då att ringa till barnombudsmannen. Om Ivo då inte kunde gå in och göra något mer. Jo, Ivo sa att man kan gå in och göra en orosanmälan. Men vad känner det till när det går till samma socialförvaltning som inte bryr sig? Så det var ju liksom moment 22. Nej, BO kan inte heller göra. De hänvisar också till att göra en anmälan till socialtjänsten. Och nej, det finns liksom ingenting annat de kan göra. Och men då sa jag, men barnet får ju illa nu. Det måste man kunna anmäla då. Att nej, det är bara när barn får illa sig fysiskt eller psykiskt som man kan göra psykiskt, så gör de ju det. Men de kunde inte heller göra någonting. Så det är totalt uddlöst. JO hänvisar man till. Och jag har ju sagt i det här fallet att man har gjort fel. Men, ja, men det händer ju ingenting där heller då. Ingen kan ingripa och hjälpa barnet. Och under tiden pågår det här. Och nu går hela sommaren. Och den här flickans barndom är ju faktiskt förstörd. Men inte ens den här sommaren kunde man rädda henne, så att säga. Nej, jag förstår inte. Jag förstår inte hur man tänker. Och det är så klart vad hon vill. Hon kan uttrycka sig bra. Och men hon får inte. Och då när man läser den här domen så ser man ju att barnens talesmän inte heller blir lyssnade på. Och då är vi inne på massmedia slutligen, som absolut inte vill ta upp detta med vårdnadstvister. Man kallar det ju då bråk mellan föräldrar. Det är föräldrar som inte kan samarbeta. Ja, men det här med våld och övergrepp, ja, den biten hoppar man över. Och sen tänker jag så här, hur funderar man då om man ska samarbeta och ha medlingar? Här sitter en kvinna som kanske är våldtagen och misshandlad, eller hon har ett barn som är svaget eller utsatt för sexuella övergrepp. Hur ska hon kunna samarbeta med en våldsbenägen, hotande person? Det är ju naturligtvis helt omöjligt. I sådana fall kan man ju inte medla i. Om man har sån här konflikthantering så är det ju bra om det är så att säga normala bråk eller vad säga. Men våld och övergrepp, det är en helt annan sak. Det kan man inte förhandla sig till någon relation.
Och om man tänker då på den här flickan som du just berättade om, så är det ju 17 anmälningar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
i bara det.
17 fall av kritik, ja just det.
17 fall utav
kritik. Ja, det kanske lika många anmälningar.
150 sakfel som är hittade i.
Ja, bara i en utredning så hittar man 150 sakfel i socialtjänstens utredning. Det var en extern utredare som kom in. Och det har påtalats, varenda fel har påtalats, för man hade spelat in de här samtalen man har haft med SOS. Man har gått igenom journaler och så vidare. Så man har verkligen dokumenterat det. Det är inte bara snack utan dokument. 150 fel. Och det ändrar man inte heller. Och det som händer då är ju att den utredningen ligger ju till grund då för beslut i domstolen också. Mm. Så när domstolen inte ens bryr sig om då att det är massa fel så går det ju runt. Och i det här fallet så tycker man att man har åtgärdat problemen genom att byta ut handläggare. Alltså det här låter inte klokt, men de har haft 26 handläggare på samma ärende. Ja. Så ingenting förändras utan man bara krafsar lite på ytan. Och vad kostar det här då? Och just i Västerås har man ju fått jättemycket kritik för att man inte utreder barnmisshandel överhuvudtaget. Och att det ligger, ja men det är klart, ska man ägna tiden åt att försvara sina misstag som man har gjort i det här fallet. Då är det klart att inte resurserna räcker till någonting annat.
Ytterligare en faktor i det här, feghet. Man har inte civilkurage att gå emot att även om man tycker att nu har vi gjort fel, så rättar man inte till misstagen utan man försvarar sina misstag. Och att det måste ju finnas människor här i olika förvaltningar som har en bra attityd och som skulle kunna säga att det här är fel. Men man är så feg så man offrar barn i det här.
Hur tycker du att det ska se ut utifrån att man ska kunna gå in i enskilda fall? Har du någon egen tanke så där som du...
Ja, det här är ju, det vi pratar om nu är ju när myndigheter gör så fel att man inte har då någon myndighet eller någon granskning, eller inspektion finns ju, men någon granskningsmyndighet som hade mandat att gå in och göra, att barnombudsmannen kanske fick gå in i enskilda fall. Det skulle ju verkligen behövas. Men alltså, annars använder man ju domstolar när man har överklagande, men det är inte alla som når upp till överklagande. Det ska ju prövas också om man får överklaga och så vidare i hovrätten. Annars har man ju den rättsinstanserna. Men just det här med vårdnad och umgänge så är ju det en speciell fråga. Och det är möjligt att man skulle behöva en myndighet som bara handlar de här fallen. För de är verkligen... Det är så fruktansvärt mycket tragiska fall i det här. Så hemskt mycket svåra saker för barn och för de föräldrar som försöker skydda sina barn. Alltså, kan få hur många historier som helst om barn. Och den här mamman som blir misshandlad, pappan fälls i tingsrätt och hovrätt. Och barnen får brottsskadeersättning. Har sett på. Och uppräkningen är ju förfärlig, det som finns på YouTube nu. Och ändå så får han få hela vårdnaden. Och inte bara det då, utan att man omhändertar barnen helt utan förvarning. Det i sig är ju ett sånt trauma för barnen. Så det är inte nog med att barnen utsätts för trauma i hemmet. Utan myndigheter utsätter barn. Genom att inte kunna, inte ha kunskap. Och det är väldigt, väldigt många sådana fall som jag stöter på. Och inte minst då när just kvinnor drabbas. För att...
Jättemånga fall som jag har tagit del av, där är det starka kvinnor som för sin talan. Välutbildade och på något sätt så verkar det att när man inte kan trycka ner dem, då måste man använda barnet. Som påtryckningsmedel, vill säga, man bryr sig inte om barnet i sig.
Man kan säga så här grovt att när män gör samma fel så är det ingen som bryr sig. Men om kvinnor då undanhåller för umgänge till exempel, så då agerar man. Men inte om män inte bryr sig om att umgänget inte fungerar, då händer det ingenting. I det här mamman nu, som där pappan var dum, hon försökte, men hon levde ju skyddat. Hon hade ju fått hjälp av myndigheter och det var inte så jätteenkelt att få till umgängen med leverskyddet. Nu försökte hon. Men barnen var så förtvivlade och rädda att umgängesstödet inte ville ställa upp. Så det var en sån faktor. Men det är liksom man inte bryr sig om. Att barnen nu inte har kontakt med sin mamma. Få på snart två år på ett normalt sätt, på några timmar någon gång i månaden, om ens det, bara när pappan tillåter, så är ju det här ett sådant fall där man verkligen skulle gå in och sätta ner foten och säga, nu får du vara nog.
Och då tänker jag så här, att det har ju blivit en tvist och pappan har fått vårdnaden.
Ja.
Och där tillåter ju myndigheterna att han utesluter mamman,
ja,
ur barnens liv.
Ja.
Och detta har ju pågått då i 2 år.
Ja.
Och även om mamman tar kontakt med socialtjänsten, vad händer om hon gör det?
Nej, det händer ingenting. De hjälper henne inte.
Och varför tror
du? Nej, det är ju detta som är så konstigt, att tala om jämställdhet. Det finns en lag som ska användas på kvinnor och en lag som ska användas på män. Så tycks det ju vara. Och det är ju flera från det här fallet där mamman har gömt barnet och det är olagligt. Man får inte göra det. Och då blir man ju dömd för egenmäktighet med barn. Men det som händer sen är ju helt förödande för barnet. För då i väldigt många fall får mamman inte ens ha någon kontakt. Eller det ska vara strikt övervakning. Men det finns flera fall där pappan begär skydd mot mamman. Och sen får mamman inte veta var barnet finns. Får ingen kontakt. Och sen upphör kontakten totalt mellan mor och barn. Och hur är det för ett barn? Och det är ingen som hjälper den mamman heller. Eller mammorna, för det är flera sådana mammor. Att få ett umgänge som fungerar. Så det är verkligen riktiga tragedier. Och då är det likadant där. Det finns morföräldrar till exempel som har haft kontakt med sina barnbarn öppenhet.
Tänker på, du har ju gjort ett YouTube-klipp. Kan du berätta om det?
Det är 2 minuter och 39 sekunder. Och då har jag faktiskt läst upp. Det handlar om den här mamman där pappan är dömd för misshandel. Och sen har jag bara läst upp ur domen vad domstolen har sagt. Och det är ganska förvånande. Och så har jag läst vad barnen har sett enligt brottsskadenämndens beslut. Så det är autentiskt. Jag har bara läst rakt av ur handlingar. Jo, det är många som är upprörda att det kan gå till så här. Och att barnen, där har ju barnen också ritat och hjälp, står det. Och att vi inte då kan, det ska vi kunna. Det är därför vi försöker på alla sätt. Men man måste få upp ögonen, för man kan bara inte säga vårdnadstvist och så inte bry sig. Det kan man inte. Och jag har ju en mamma som... Där advokaten sa, alltså barnen kom hem och berättade att pappan gjorde olika saker med barnen, sexuella saker. Och mindre barn, det är svårt att få dem att berätta och så. Men, och mamman togs på allvar, gjorde hon säkert på, men det räckte ju inte som bevis. Och då säger hennes advokat att men nästa gång barnen leker, men beter sig sexuellt mot varandra, för det var vad de gjorde. Barn visar ju ofta upp vad de har lärt sig hos vuxna. Då spelade hon in det på mobilen, antar jag. Hon filmade i alla fall. Och direkt efter så lämnar hon filmen till både polis och socialtjänst. Och sen kommer polisen och gör husrannsakan hos henne. Hon blir anhållen för brott mot barnpornografi. Och det här avskrevs ju väldigt, men hon satt faktiskt anhållen. Och sen så trots att hon hade lämnat över det här till polisen själv, alltså direkt, det är ju helt absurt. Och det är en mycket välutbildad kvinna. Men det som följden av det här blev ju då att hon får inte träffa sina barn. Och det är likadant där då. Då fråntogs hon helt vården och umgängesrätten. Och sen hade hon en väninna som stod väldigt nära barnen. Och då fick hon besöksförbud för barnen, så hon får inte träffa barnen. Man är rädd att barnen ska berätta något, verkar det ju som.
Även fast man har förstått att det var felaktigt.
Ja, visst. Men det tycker väl inte socialtjänsten då. De vilar på det här beslutet att hon hade spelat in barnen. Man kan göra olika tolkningar, men hur den tolkningen skulle kunna bli att den mamman har gjort sig skyldig till en barnpornografisk spridning, det förstår inte jag. För hon lämnar ju själv över filmen och hon har blivit uppmanad av sin advokat att filma, att skaffa bevis. Och sen så händer detta att hon jobbar lite utanför hemmet och då ringer en granne och så det står fönster uppe. Jag måste ha gått och tittat och då står det en lapp, ligger en lapp. Polisen har varit hos dig och gjort husrannsakan. Ja men hallå, säger jag, hos henne men inte hos mannen som faktiskt är misstänkt för övergrepp. Och jag har fler sådana här fall där barnen säger de är filmade och de är fotograferade och så vidare. Men där görs ingen husrannsakan. Nej, det finns hur många exempel som helst på. Och sen är det intressant att kvinnan har den här barnen då. Med barnpornografin om jag säger så. De hade äldre syskon. Och de träffade sin pappa. Men det slutade med att de gick till, anmälde till socialtjänsten att barnen får illa. Men nu får inte de heller träffa sina syskon. Förbjuda. Eller pappan som vårdnadshavare förstås. Han bestämmer ju också. Mm. Han bestämmer om barnen ska, och det här är viktigt också. Han bestämmer om barnen ska få hjälp. Om de ska gå i terapi för allt de har varit med om, vilket är viktigt. Men ofta säger de ju nej, för de är rädda att barnen berättar någonting i terapin. Så barnen får inte hjälp då heller. Det är väldigt vanligt. Eller att de inte blir läkarundersökta. Ett barn hade ju brännmärken och läkaren förstod inte det. Så att då var det en person utifrån som ringde till läkaren och sa, du, har du funderat över? Och då sa han typ, oj ja, men det var ju viktigt. Så att han kallar till sig barnet igen. Han kallar pappan då, för pappan är vårdnadshavare.
Men vad kan man göra då? Man hamnar ju i ett väldigt maktlöst känsla utifrån barnperspektiven och alla de barn som faktiskt...
Nej, men jag tror att man måste, precis som du gör, lyfta fram frågan. För människor i allmänhet tror inte att det är som det är. Utan man viftar bort det och man säger bara, ja men det är så orättvist, män får inte vårda någon barn. Det här handlar inte om det, det handlar om våld och övergrepp. De flesta män är alldeles otroliga vårdnadshavare. Starka, goda, kloka män och de ska ha vårdnad och dela vårdnad och umgänge. Men det här vi pratar om, det handlar om föräldrar som gör barn illa. Det finns naturligtvis kvinnor också. Men det är oftare män som i de här fallen vårdnas. Och då ser man det som en feministisk fråga och så vidare. Men det handlar inte om det. Man ska fokusera på våldet och övergreppen. Och är det så att polisen inte kan få fram bevis, så, och det inte räcker, så kan det ju ändå ha ägt rum. En del är förstås helt oskyldiga, men de flesta ligger ju någonting bakom och man måste utreda. Sen nästa steg är ju att väldigt många poliser blir saboterade, både av socialförvaltning och vårdnadshavaren som inte ställer upp. Och jag har ju fall där mannen kan ringa upp socialtjänsten och fråga hur går det med polisen. Står till och med journalerna, de lämnar ut handlingar, så poliserna har ju gett upp. Och såna, och likaså det här med socialchefen som sa att blåmärken får vi alla. Det var ju likadant där. Hur menar de att pappan ska köra barnen till polisförhör? Är det någon som tror att barnen berättar då? Och sen vågar, det är väldigt många massmedia, vågar inte ta upp det. Jag vet inte hur många journalister som faktiskt har skrivit det färdiga manus och det allt. Och så kommer de upp till chefredaktören och säger nej, men det går ju inte, du vet. Ord står ju mot ord och man vet aldrig. Nej, men fokusera på barnen, tänker jag. Titta på barnen, bryr inte om föräldrarna om ni tycker att det är bra. Titta på hur barnen har det.
Stort tack för din tid, Monica Dahlström Lannes. Och ditt engagemang för barn.
Tack själv för ditt engagemang.
Just
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.